Idag har jag ingen mindre än de efterlängtade frilansjournalisterna här. Hasse och Anna Shimoda, välkomna hit.
Tack snälla, tack, skitkul tack. Att vara här. Nu blir det tillbaka kaka. Vi som alltid ställer frågorna till folk. Nu är det du som får ställa dem till oss.
Nu är det du som får sitta i gatastolen, Anna.
Jajamän, och det gör jag så gärna.
Och Hasse. Är du beredd?
Shoot.
Innan vi kommer in såklart på er resa genom jobbet och så vidare och era framgångar inom journalistyrket, så vill jag såklart lära känna er på djupet. Berätta lite, vi kan börja med dig, Anna, om din uppväxt.
Jag är född i Uppsala, uppvuxen där de 10 första åren. Sen flyttade jag ut på landet med min mamma för att hon fick jobb som präst där. Och sen så bar det av en snabbis till Norrtälje och började plugga journalistik. Och under våran första praktikperiod, som var 2005, då så ringde jag runt. Det var ingen jävel som ville anställa en praktikant eftersom det bara var 2 veckor. Det var för jobbigt. Och sen så ringde jag och tjatade en gång till på Hänt Extras dåvarande chefredaktör Bengt Gustafsson, som till slut sa ja. Och jag fick praktik där 2005 och blev fast 2007. Han sa alltså ja, och sen så la han på luren och tittade bland annat då på Hasse här och undrar, jag vet fan vad som hände, men jag sa ja. För de anställde aldrig, eller anställde, de tog aldrig emot praktikanter. Och sen så var jag på Hänt i massa år och gjorde massa alla möjliga saker. Och sen så är jag tillsammans med Hasse frilans sen 5-6 år. Och nu frilansar vi för Aftonbladet enbart. Skitkul.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men om vi går tillbaka till din uppväxt lite. Du säger att du växte upp med din mamma som var präst. Har du några syskon?
Nej.
Och hur var det att växa upp med en kvinnlig förebild? Eller du kanske hade din pappa i närheten?
Ja, det hade jag. Så jag var hos honom också, även om jag var mer hos min mamma.
Och hur var det att åka, alltså jag är ju själv uppvuxen i Uppsala. Hur var det att vara en så kallad storstad, den är inte så jättestor, men det är ändå Sveriges fjärde största stad. Och för att sen flytta ut till landet där mamma jobbar som präst. Blev du kristet uppfostrad?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Alltså det var ju inte så här något.
Det var inte be en söndagsbön varje söndag.
Nej, men däremot så kunde ju mamma be en godnattbön med mig när jag var litet barn och lite sådana saker. Men det är väl inte nu jag ska säga att jag firar min 18-årsdag genom att gå ur Svenska kyrkan. Men det gjorde jag.
Vad sa mamma då?
Hon blev kanske inte, det kanske inte var den bästa dagen i hennes liv.
Och varför gjorde du det?
För att jag är absolut inte troende. Det kan ha med min uppväxt att göra, för att min pappa är nämligen också präst. Och jag möjligtvis att jag fick lite för mycket av det goda. Fick hänga med på jobbet när det inte fanns barnvakter och fick sitta och rita i kyrkbänkarna som liten. 4-5 gudstjänster i rad, som jag minns det som. Så jag tror det beror nog på det, kan jag tänka mig. Inte för att jag menar att de hade någon negativ inverkan på mig, men jag är inte troende. Tvärtom.
Och jag ser ju ändå på dig som en så här social, utåtriktad tjej. Och jag tänker, växer man upp själv ensam på landet med sin mamma, då får man ju vara lite kreativ själv, tänker jag. Hur var din uppväxt?
Nej, men jag var nog, just att komma in i den här branschen tror jag började tidigt, och jag var nog en jobbig jävel. Redan minns jag som 12-13-åring så började jag ringa runt till produktionsbolag och beställa manus. Jag började tvinga med mina föräldrar att vara statister på olika grejer, och jag släpade med dem på en jävla massa saker. Så jag var nog rätt jobbig. Men samtidigt var jag väldigt påstridig. Jag fick mitt första jobb i den här branschen fick jag när jag gick i åttan i högstadiet. Då fick jag praoa på Jarowski och kasta till en reklamfilm. Gjorde mig väldigt mallig.
Du har aldrig tänkt att du vill bli skådis eller någonting sånt?
Jo, absolut. Jag var jätteinne på det väldigt länge och spelade även teater under en tid. Men sen så blev det icke så. Men ja, absolut. Det är en dröm som jag har närt länge och fortfarande gör. Och jag har pratat även med Hasse om det.
Jag tänker ändå, du växer upp som ensam barn. Vi var ju 9 syskon. Jag slogs av oss såklart. Och det var, du vet, hierarki i familjen och hej och hå liksom. Men jag tänker då på dig. Och med tanke på att du är den du är, så måste du ha varit otroligt kreativ. Och precis som du säger, använt dina föräldrar som statister eller dockorna som publik eller, ja, och så vidare och så vidare. Ligger det någonting vad jag säger?
Ja, absolut. Så var det definitivt.
Och sen verkar det vara en jäkla anamma, så att du ju hela tiden någonstans vetat att jag ska bort härifrån och jag ska lyckas.
Ja, verkligen. Det, så var det. Jag längtade så mycket efter asfalt när jag bodde där ute. Det var, ja.
Var på landet var du utanför Uppsala?
Roslagen, i en by som heter Edsbro. Ligger utanför Norrtälje och Rimbo.
Ja, ah, okej. Okay. Det var i Norrtälje-trakterna, så att
precis
säga. Och du hade mycket kompisar och...
Ja, eller några få mer som man hängde med.
Du satsar på kvalitet.
Ja, jag försöker.
Okej, okay, och sen går vi då till Hasse då. Hur var din uppväxt?
Ja, den var... Jag gick i grundskolan med taskiga betyg. Och sen så valde jag att inte gå gymnasium faktiskt. Jag tänkte att jag tar ett sabbatsår. Det gjorde man ju liksom på den tiden. Eller många gjorde det faktiskt. Och jobbade lite sådär och tänkte att de skulle återuppta gymnasiet. Men det gjorde inte jag. Utan jag började jobba, hamnade faktiskt på Bonniers direkt. Men alltså, jag sprang med posten. Och så blev jag intresserad av den här miljön. Jag hade ingen aning om att jag ville bli journalist när jag var liten. Som många journalister säger. Att jag fick 5 i svenska och läraren läste upp mina uppsatser och sådär. Så var det absolut inte.
Men Shimoda, var kommer det ifrån? Är du halv...
Halvjapan.
Halvjapan. Mm. Jag skulle faktiskt säga det, även om du inte tror mig. Även om du inte tror det, tänkte jag säga. Så din pappa var, eller din pappa är japan och bor i Sverige?
Ja, pappa lever inte längre tyvärr. Okay. Men han var japan, kom hit och träffade min mamma här på ett fik på Östermalm faktiskt.
Fint ska det vara.
Fint ska det vara, redan
fint
då.
Fint fik.
Ja, fint fik. Och sen så fick de mig.
Och du är också ensam barn?
Jag är också ensam barn.
Vad säger man, kaka söker maka?
Lite så kanske.
Ja,
lite
så jag kanske. Fattar vilket snyggt efternamn jag fick när jag gifte mig med honom.
Ja, bara en sån fantastiskt.
Sak. Ja, hon heter Johansson.
Ja. Så det var... ja, hur kul är det?
Nej, det var inte drömmen.
Jag växte upp med 2 arabiska föräldrar och man kan ju, klart jag märkte av många kulturkrockar. Bara det att min son fyllde år nu för några veckor sedan och så skrev min mamma på Instagram. Grattis på födelsedagen. Jag bara, shit, hon stavar ju rätt. Från, så skulle hon skriva teta. Teta är mormor, typ på arabiska, slangord för mormor. Nej, men då skriver hon titta. Jag bara, jag visste att det skulle bli fel någonstans. Såklart på sista ordet också. Du kände aldrig av de kulturkrockarna när du växte upp?
Nej, pappa. Alltså i det här fallet så var det ju en japansk förälder och sen mamma svensk. Och jag var född här, eller är född här. Så att jag är ju väldigt svensk. Så att det enda jag märkte av egentligen, för pappa var ju inte liksom praktiserande någon religion eller sådär, utan det enda var ju att han tyckte att maten här var jävligt tråkig. Kommer från Japan, van med sushi, tempura, och nu talar vi ju liksom 60-70-tal.
Ska tilläggas att han var kock också.
Ja, han jobbade som kock också.
Ja, och exakt, tilläggas att det var 60-70-tal när man inte kunde köpa vitlök annat än på apoteket.
Nej, Nej.
Så att det fanns ju typ inga kryddor eller Nej. Någonting i det här landet. Så att jag förstår precis vad du menar. Mm. Men det är svårt för en lyssnare som är 20-30 år att fatta vad vi pratar
om. Och inte förstå
om.
Att man kan köpa sushi vilket gathörn som helst i Örebro. Liksom.
Det fanns ju verkligen inte.
Nej, verkligen inte.
Så att... Pizzerian kom väl på 60-talet. Och det där är så roligt när alla pratar om just så här, vissa som är så neggiga mot invandring. Man bara fast... Sverige har varit så tråkigt.
Absolut.
Utan alla dessa matinfluenser och nya kulturer som, även om man ska ta seden dit man kommer, det är ju självklart, så är det ju så härligt att man också tar med sig det positiva från sina hemländer, att man också kan anamma det i Sverige. Alltså jag ser inget negativt i det.
Nej.
Det är en win-win situation så att säga.
Såklart.
Men du lärde dig aldrig japanska?
Gjorde inte det. Och vad jag har förstått så idag så tänker ju föräldrar, om det till exempel är den här situationen med en utländsk förälder och en svensk. Absolut. Att man liksom, den ena pratar japanska med barnet och den andra svenska. Men så gjorde de inte, utan pappa var intresserad av att lära sig svenska. Bara. Och det var inga hemspråk, ingenting. Så att jag kan inte mer japanska än du. Sayonara, ungefär.
Ja. Kan du tycka att det är synd då?
Ja, det hade varit kul. Jag tror inte jag hade haft någon större användning för det. Jag hade mycket hellre kunnat tala liksom spanska, eller italienska eller franska.
Ja, ett världsspråk.
Ett världsspråk. Men det hade varit väldigt kul. Och vi har ju varit i Japan ett par gånger, jag och Anna. Vi också gifte oss där till exempel. Så det är klart att det hade varit kul att kunna japanska. Baltspråk, men... Ja.
Och när du kommer till Japan, då ser de ju direkt att du är utlänning.
Absolut. Ja. Jag tänkte kanske att Japan, men nej, de ser direkt på allting. Att man liksom,
ja, hur du för dig, hur du rör dig.
Och kläder och sådär.
Att du går bredvid mig.
Exakt.
Jag bara finner ett fel.
Exakt, de sitter där.
Exakt.
Åkte ni till Japan på somrarna och sådär, så att du fick lära en del av den japanska kulturen?
Nej. Vi var aldrig i Japan.
Det kan jag ändå tycka, alltså det är synd, för att jag menar, jag var ju nere i Damaskus nästan varje år på somrarna, så att jag blev ju en del av den kulturen också där nere. Och på så sätt så lärde man sig också arabiskan mycket bättre när man bara praktiserade arabiskan hel sommar, dygnet runt. Annat än att bara höra utskällningarna från föräldrarna varje dag när man kommer hem från skolan.
Den dagliga hårtorken.
Du tycker att du var jobbig som barn, då hade du inte sett. Du har inte sett mig.
Men förstår du då vilken bra idé när jag kom på när han skulle fylla 50? Då tänker jag mig, vad fasiken ska ge? Det är ändå en väldigt stor födelsedag. Och så slog det mig. Han har aldrig varit i Japan.
Nej,
det är klart,
tog
vi
dig 50 år.
Ja, så då köpte jag en resa i hemlighet till Japan.
Det var omtänksamt och gulligt.
Väldigt.
Det är kärlek.
Det är kanske kärlek, men det var, jag ville ju också dit, men visst, det var det ju kanske, men det kändes så klockrent och du blev väldigt glad.
Mm, extremt. Och sen under tiden innan avresa, jag fick ju den här presenten liksom 9 månader innan vi skulle åka, och tiden fram till det här, då utkristalliserade sig till att vi skulle gifta oss. Alltså jag friade och du började, jaha, men fan, vi kanske ska gifta oss i Japan. Det var bara ett infall liksom sådär. Ja, och på den vägen ner. Så det blev svenska ambassaden i Tokyo.
Hade ni gäster med er?
Nej.
Inga alls.
De fick stanna hemma.
De fick stanna hemma.
Hade ni fest sen?
Ja, ja, ja. Mm. Absolut.
Som jag inte var bjuden på, men det är okej.
Ja, det är okej. Vi kan göra en ting.
Vi firar 10 år i bröllopsdag 2024, så att vi får köra en...
Big party då. Ja. Okej, och var växte du upp någonstans i Stockholm?
Solna, Råsunda.
I Solna? Mm. Så du är AIK-are också?
Ja, alltså jag var ju det eftersom jag var tvungen att vara något. Men jag är rätt ointresserad av fotboll faktiskt.
Jag hade ju Tommy Nilsson här. Mm. Och han är också uppvuxen i...
Ja, exakt.
Om det var Solna, tror
det är Solna.
Jag. Och han hade ju en svartgul tröja på sig. Så att jag tänkte, ja, han måste vara gnagare på riktigt. Men han var en inbiten AIK-are. Och det är så roligt, vi bor ju på Östermalm och en del av mina barn är AIK och någon är djurgårdare. Jag bara, vänta, bor ni här kanske ni? Mm. Fast då är du vet, Koki och de här äldre syskonen, de är också AIK, ja, så det har liksom gått till arv i den här familjen. Men okej, okay. och sen så hoppade du av, eller du gick aldrig gymnasiet, du gick ut nian och sen så började du söka jobb.
Ja, precis.
Och på den tiden var det nästan lite lättare att göra så. Ja, att man kom in i arbetslivet mycket tidigare.
Ja, det går ju nästan inte idag.
Nej,
men då
precis.
Gick det ju liksom, vi talar ju 79-80. låter ju nästan som forntid, men jag fick jobb på en postavdelning som inte krävde någon större arbetslivserfarenhet eller ingen alls. Och sen så blev jag intresserad av den där miljön eftersom det var Bonniers. Så då efter några år så sökte jag till Poppius som då är en journalistskola. Inte journalisthögskolan utan en annan.
Man betalar för den.
Man betalar för den och, den och det är bara kvällar. Men den är väldigt, den har högt renommé. Det är många stora journalister som har gått Poppius. Och den var väldigt bra, måste jag säga.
Och sen så träffar väl du någon kvinna och får barn? Hur gammal är du då?
Ja, men det är ju senare. Ja, det förstår jag. Långt senare. Ja. 42 var jag när jag fick barn. Okay, hon är 42. 16 nu.
Och hon är och din flicka?
Mm.
Okej, okay, vad coolt. Och hon är inte att hon vill bli journalist också?
Ah, hon har lite sådär kul att skriva tankar. Sen vet jag inte hur allvarliga de är. Men,
det men, finns där.
Ja, det kan finnas där.
Och hur känns det för dig då, Anna? Du träffar Hans som har barn. Var det jobbigt eller kände du att det var enkelt? Och...
Nej, jag kom in rätt tidigt. Då var man nästan bara 5 år ungefär.
Knapp.
Ja, knappt. Och det tror jag gjorde det mycket lättare, för jag blev väldigt snabbt en naturlig del i hennes liv. Det hade nog varit en otrolig skillnad om hon kanske bara hade varit 9, 10, 11. Då hade det lätt nog kunnat bli, du inte min mamma tänket, men det fick jag tror aldrig jag hört det ens en enda gång. Så det var faktiskt inte alls svårt.
Coolt ändå när det går bra.
Mm. Mm.
Jag fick ju 6 barn på köpet.
Och det gick.
Jag hade en jobbigare uppförsbacke än vad du har.
Menar du det?
Och jag alla åldrar. Gott och blandad på sig. Såklart, men sen måste man ju också när man träffar någon med barn, man får ju köpa ett paket och gilla läget som det heter. Och sen måste ju den respektive föräldern prata. Vi har pratat mycket om det i poddarna, att det gäller ju att hitta en balans där. Man vill komma in och bli godkänd och acceptera samtidigt som man måste acceptera det man får utav den andra partnern. Liksom.
Mm.
Ibland
det
kan
definitivt.
Det vara en berg- och dalbana, men vill man att det ska lösa sig så gör det ju det till slut. Mm. Men okej, okay, men vi går tillbaka då. Och sen så, du jobbar på Bonniers i några år, Hasse. Och sen när började du på Hänt?
90. Mm.
Och hur gammal var du då, Anna?
5 år. Eller jag vet inte fan, jag var nog bara 4,5 kanske.
Och hur stor är åldersskillnaden?
22
år. Hasse härma mig.
Ja, eller you know
härma Anja. Han härma Anja.
Exakt, jag går i hans fotspår.
Och du känner inte av åldersskillnaden?
Nej, vi får ju den frågan rätt ofta, men jag tror jag är nog lite äldre i själen till sättet och du är yngre. Men jag har aldrig upplevt det som något problem. Nu börjar han ju oja sig över att han blir äldre. Men jag ska inte ta upp i den här podden hur mycket du fyller nästa år.
Nej, gör inte.
Alltså jag kan säga, jag är 44 nu. Och gud, jag var ju mycket piggare för bara 5 år sedan.
Nej, men Hasse är 59 och jag är 37.
Ja, men det är ingen ålder, Hasse. Herregud.
Nej, men vi har faktiskt ganska ofta pratat om det här med att det funkar så bra. Jag menar, jag som är äldre då avverkade ju några liksom 3-4 års relationer, varit sambo och sådär, som inte har funkat alls. Jag tror till och med jag tänkte så här, vad fan, går det inte liksom? Ska det inte funka?
Och varför gjorde du inte det då?
Jag träffar väl fel tjejer.
Helt det var enkelt. Absolut jag inte var fel på dig.
Eller jag tänker säga det. Det är klart att jag inte var rätt för dem heller.
Anna är storsint.
Ja, nej, men vad jag skulle komma fram till är att det gäller att träffa rätt. Mentalt. Då spelar du faktiskt ingen. Och det låter som en jävla klyscha det här med att åldern inte är så viktig och det är bara en siffra. Men är det rätt mentalt och man har samma intressen och liksom... Ja, då...
och vad är det du skulle säga är skillnaden med Anna än med alla andra dina förhållanden?
Ja, det är väl ett sammelsurium av orsaker eller skäl. Alltså, rolig, relativt okomplicerad. Nej, men det är bara det att vi synkar intressemässigt. Vi hävdar ju båda två med en dåres envishet att det här med opposites attract, det funkar fan inte. Man ska vara lika varann. Gilla samma saker, vilja resa till samma ställen, vilja göra samma saker. Det underlättar.
Ja, det finns ju något som heter lika barn leka bäst.
Ja.
Och jag tror ju mer på det desto äldre jag blir. Det här med opposite attracts är ju här lite i början. Mm. Men sen märker man ju efter många, många år att det är det där opposite attracts-grejerna som man stör sig på med åren.
Såklart.
Så här, ja men, och gud vad skönt att man är ihop med en lugn kille. Sen bara, varför kan du aldrig säga någonting? Du har egna åsikter.
Precis.
Så som att stör sig på det där opposite attracts-grejen. Samtidigt två galna personer lär ju krocka också. Mm.
Jag tror ju en sak. Nu kommer jag säkert få skit om många som lyssnar. Men en liten ingrediens som har funkat för oss i alla fall. För oss ska tilläggas. Det är att vi inte skaffar barn.
Det vet du för sig inte, eller?
Nej, jag säger inte att det skulle ha gått åt helvete om vi hade gjort det. Men jag tror kvaliteten i vår relation som vi upplever att vi har, den beror nog på att vi hela tiden lever i livet och gör roliga
saker. Det kanske
saker.
Är naivt
det kanske
att liksom leva som tonåringar, men det funkar för oss. Vi intervjuade Amelia Dam här för inte så jävla länge sedan och då frågade hon just den här typen av frågor bara för skojs skull. Hur är det? Har du barn? Nej, jag har inte barn. Jag vill inte ha. Du har barn, ja, bla bla bla, och hon är 16 år. Ja, ja bra, då kommer det att hålla. Mm.
Säger Amelia då?
Iskallt och krasst.
Och det ska ju tilläggas att jag skaffar ju inte barn för Hasses skull. Han har ju verkligen erbjudit sig att eftersom jag är så mycket yngre. Men jag
i och med
ju...
att han är så stark där nere.
Precis, jag menar det. Nej men så har vi liksom jag trodde ju från början att jag ville ha barn. Och innan vi liksom flyttade ihop allt det där, då slog han även i bordet typ under middag. Bara så du vet, ska vi gå in i det här på riktigt, då måste du vara beredd på att skaffa barn med mig. Och du var ju liksom, sa ju jag. Sen så gick åren. Och till slut var jag Hasse lite så här, men älskling, om vi ska skaffa barn så kanske vi borde börja försöka snart. Och jag skyllde på det ena och det andra och det tredje. Jag ville dricka vin när vi skulle åka till Rom och jag hittade alltid på ursäkter. Till slut så landade jag i själva beskedet till mig själv då, att jag vill ju inte ha barn. Men det tog ett tag. För som tjej så på något sätt så förmodar man att man kommer ju vilja ha barn någon gång.
Och jag menar vad då? Man kan inte ens lägga några värderingar i hur en annan människa känner eller tycker.
Nej, men många gör det.
Ja, men det är ju så feltänkt. Så här, jag vill ha 10 barn och den andra vill inte ha några barn.
Nej.
Man får ju respektera allas känslor och åsikter. Det är ju inget konstigt egentligen.
Ja, men det är ju väldigt lätt att höra också att du kommer ju ångra dig. Men skaffar du bara ett barn så kommer du få se. Det, sånt kan reta livet ur mig.
Jo, men det är som folk säger till mig. Ja, men du, för att jag har aldrig börjat dricka vin till exempel. Ja, men det är så gott att dricka ett glas rött till den här köttbiten. Och du förstår inte vad du går miste om. Nej, det gör jag inte. Men när man inte gör det så spelar det ju ändå ingen roll.
Nej.
För jag vet ju då inte hur det smakar. Det är ingen konstigt.
Så är det, det är den här med normer. Det är det som är problemet.
Det är precis det, så här vad folk är vana vid. Men jag bara tänker, det är klart liksom att så här, är man 37 år gammal som du är idag och känner att nej, men jag vill inte ha barn. Och sen om du om 5 år känner, men nu vill jag ha barn. Eller om du om 10 år känner, vad skönt att jag aldrig skaffar barn. Ja, då får ju den känslan komma när den kommer i så fall. Vilken av den än är, så att säga. Och det här med att skaffa barn, visst, det är en otrolig lycka och sådär. Men det kommer ju inte med ångest. Det kommer ju inte utan oro. Ja, men det vet ju Hasse som har en 16-årig dotter. Mm. Och du är ju också lite styrmamma åt henne, så du kanske känner också att du har ett barn också någonstans.
Ja, absolut. Och sen är det ju också så här att i så fall så skulle vi behöva göra ett visst val, alltså livsval. För vi flänger ju och far som galningar, oavsett om det kommer till röda mattor, vi reser mycket och jämt och ständigt på resande fort känns det som. Och det skulle inte vara möjligt förstås om vi skaffade barn. Så är det ju, man hade fått välja. Ja, men jag skulle till exempel vilja ha en hund. Min hund gick bort för 2 år sedan. Men, och då hade jag fantastiskt delat vårdande i över 10 år med mitt ex. Och det gjorde att funka. Men det är så här, man måste ju göra val i livet.
Jag tänkte ju att när jag fick min äldsta son. Alltså nu pratar vi om min situation. Jag kommer ihåg efter 2-3 veckor. Jag bara, ska mitt liv sluta så här? Kan inte ungen bara åka in tillbaka i magen igen? Det var så här dygnet runt. Jag bara, mitt liv är kört. Alltså... vad har jag gjort? Jag var 26 år gammal. Han förstör mitt liv. Alltså jag hamnar på riktigt i någon så här konstiga, knäppa tankar. Mm. Men nu när jag blickar tillbaka på tiden så tänker jag att det var en sån här kort period. Och sen var det dagis. Så kunde de ringa mig. Du, Axel är kvar här sist på dagis. Det var inte så att jag hade ett jobb då fram till 7 på kvällarna. Jag bara, helvete, jag trodde att jag hade hämtat honom.
Så han blev bortglömd på dagis.
Så det sjuka är att du har mycket att göra fast du inte har något att göra. Och de som har mycket att göra, se till att lösa det där i alla fall. Ja. Jag brukar alltid säga det. Om du ska få en uppgift gjord, ge den till någon som har mycket att göra. Mm. För de så andra sant. Klarar inte av det. Mm. Och jag är en av dem som inte klarar av det. Så att, absolut, jag tror du skulle vara världens bästa morsa och du skulle lösa det. Du är en doer. Men det, frågan är, vill man så vill man. Vill man inte så vill man inte.
Nej,
och det, med all respekt. Men om vi går tillbaka då till att när du berättade att du ringer upp och tjatar in dig på Hämt Extra.
Mm.
Då jobbade ju Hasse redan där.
Mm.
Och så tjatar du till dig och då säger din chef till Hasse, vad ska jag göra? Jag har precis sagt ja till Anna.
Ja,
vad hände där?
Berätta, du får ju, du satt
nej,
där.
Nej, det var ju mer så att Hentexa hade som policy att inte ta emot praktikanter. För man tycker liksom inte att man kan göra dem några meningsfulla uppgifter. Det är mest ett problem. De får göra en massa skit. Det är inte givande för någon, tyckte vi. Efter att ha försökt. Så att vi sa kategoriskt nej, och det ringde jättemånga hela tiden som ville ha praktikplats. Allt från grundskolor till gymnasium, och du gick på högskola. Och sen så bara vände sig om till bland annat mig då och sa, ja, jag vet inte fan vad som hände, men jag sa ja. Och det var ju ett lyckokast, för du var ju jätteduktig.
Tack.
Och så kom Anna till jobbet.
Mm.
Och vad tänker du då?
Henne ska jag ha.
Eller hur? Nej, det tog ett tag, verkligen, om du menar liksom...
När, jag blixtrade det till. När,
nej, det gjorde det nog inte.
Inte från annan sida i alla fall.
Nej, det tror jag inte heller. Nej, men det smög på. Vi började käka lunch ihop och började då liksom upptäcka att ah, fan, kul person liksom. Så att det var väl ungefär på den vägen det var. Mm.
Så hur lång tid tog det innan första kyssen, så att säga?
Ja, gud.
Samvetsfråga.
Samvetsfråga.
Tänker du att du hade ett förhållande då, eller?
Ja.
Ja,
jag med.
Alltså, ja. Men jag har ju märkt, eller så, jag tänker också att man är yngre, så är man så svart eller vit. När man blir äldre så inser man att livet är inte svart. Det är en enda stor gråzon. Så att ibland blir det så bara.
Mm.
Man får ta tycke för varandra och sen går, vad säger man, det är ingen återvändo. Det är ingen återvändo. Och det var då barnets mamma, din dotters mamma.
Mm.
Och ni blev ihop, hur kändes det då? Var det bara så här, nej men vi som gjorde för varandra?
Alltså det är klart att man har dåligt samvete när man har barn. Det har man ju definitivt, det är ju ofrånkomligt. Så det var ju jättejobbigt naturligtvis att inse att det här. Men till saken hör också att det var inte bra, utan att gå in för mycket på detaljer, så var det verkligen inte bra mellan mig och mamman. Så att det fanns olika...
Ni hade ju gått skilda vägar även om inte jag hade existerat.
Absolut. Så att det
var en tidsfråga. Så
ja, det var inte bara en passion, utan det var ju liksom olika saker som gjorde att det här lira.
Men sen tror jag också så här, även fast, jag säger inte alla, men även om några blir lämnade av sina respektive, så kan de vara så förbannade och det är förnedring att man har blivit lämnad och allting. Och sen har jag pratat med många några år senare som bara, ja, idag undrar jag varför vi inte lämnar varandra mycket tidigare. Mm,
exakt.
Så att ibland är det ju bara, det måste till att någon kanske träffar någon eller att, för att få ärslet ur vagnen.
Exakt.
Eller vad säger man, ändan ur vagnen.
Ja.
Mm.
Du tänkte aldrig annars så här, han är lite för gammal för mig.
Nej, men det gjorde min pappa.
Ja, men jag ska inte kasta sten i glashus här, så att ni vet det.
Jag minns att det första min pappa sa till mig, lite försiktigt, trevande, är inte han lite för gammal för dig? Och jag bara, nej, nej, nej. Och sen var det inte så mycket mer med det. Och till saken hör ju mitt, som jag också ska berätta, vår favoritgrej, det är ju att Hasse är äldre än min mamma. Den är väldigt det är lite kinky.
Ja,
ja. Men det gäller min mamma också.
Ja, så att det gillar
inte
vi.
Inte lite äldre, men i alla fall.
Nej, här har vi bara
ja, vi är ju typ
två år, kanske. Ja. Ja, det gör det. Det skiljer två år mellan er. Mm. Men det är bara roligt.
Ja, men ibland när jag har tänkt tanken sådär. Min pappa är ju dessutom 16 år äldre än min mamma. Eller han var det, han dog. Men det var så himla konstig känsla, kommer jag ihåg. Att Aje var 4 år yngre än min pappa. Okej att han är äldre än mamman. Men det hade inte varit skönt att han hade varit äldre än min pappa. För det känns lite äckligt.
Ja, men
förstår du min känsla?
Ja. Mm.
Mamma är okej på något sätt. Ja, mamma var ung när hon fick mig, hej och hå liksom. Men att en man ska vara äldre än din pappa, jag vet inte.
Mm, mm. Ja, men det förstår jag.
Och nu var han ju 16 år äldre och liksom 4 år yngre än min pappa. Och när man tittar på min pappa, då tittar jag på honom som en gammal gubbe.
Mm.
Och då var han 4 år äldre, naje. Men jaha, men de är ju jämngamla. Mm. Så det är klart att du var skruvat i huvudet ibland. Men man försökte tänka bort det där såklart, för annars blev det ju liksom inte bra när fantasin flödar. Vi går inte in där.
Inte på det sättet.
Inte öppna den dörren.
Nej, inte öppna Pandoras ask. Men och sen så jobbar ni ju idag. Mm. Hasse ringer mig ibland när han vill veta, ha information.
Ja.
Gör du också det? Ringer du också runt till kändisar? Eller vad man
ja, vill? Men så kan det absolut vara.
Ja, för det är mest Hasse som ringer mig, det är ju inte du, Anna.
Nej.
Du har aldrig ringt mig.
Nej, det kanske jag inte har.
Nej.
Det är ju mest så att blir det någon som ringer en viss person så är det lätt att den vanan fortsätter.
Ja, när man har en relation. Ja. Liksom.
Du puttar fram Hasse.
Ja, exakt. Kanonmaten.
Slår näven i bordet och säger, nu jävlar ringer du.
Hasse, jag tänker för dig blir det ju så här att du har ju hamnat i en situation, och du säkert, Anna. Men i och med att det är Hasse som jag stränger, tänker jag. Mig i alla fall. Där du måste ställa obehagliga frågor. Där du måste liksom pusha lite i frågorna. Och du vill ju veta, för du vill ju ha något att skriva om. Mm. Tyckte du någon gång i början av karriären att det där är lite jobbigt? Eller känns det bara naturligt för dig?
Nej, det kommer det aldrig att göra. Men man lär sig ju att lägga upp det på ett sätt som gör att det känns okej. Men det var ju faktiskt en av de frågor jag fick när jag satt på anställningsintervju för Hänt Extra början på 1990. Är det okej med att ringa jobbiga samtal? Alltså att ringa till någon till exempel, ja, vi har hört att ni ska skilja er. Det vill ju ingen göra. Det kan ju aldrig bli kul liksom. Men jobbar man med det här och den typen av frågor ställer man ju både på kvällstidningar och veckotidningar, så att det är inte annorlunda liksom.
Nej, vi ställer ju de frågorna lika mycket båda två. Det är klart att det kommer ju aldrig, som du säger, bli roligt. Eller att säga att någon har gått bort och ringa till någon närstående. Även
det är
man
nästan
är
ännu värre.
Ja, absolut.
Det är inte så ofta. Men det
händer ju. Man gör ju sitt yttersta för att vara så ödmjuk och försiktig som möjligt. Men det är ju fortfarande, det är klart att det är jävligt. Och man vill ju inte såra någon eller trampa någon på tårna. Mm.
Samtidigt vill man ju inte ge bort sitt jobb till någon annan.
Nej. Så är det så ju samtidigt.
Det är det man känner. Ja. Man får nyhetspuls och så känner man, jobbigt att ringa det här. Mm. Men jag måste ju.
Sen är det ju så att många personer också, som om man talar om att ringa kända personer som är i branschen, de vet ju också hur det funkar. Då är det ju liksom bara säga, fan kompis, jag vet att jag vill egentligen inte höra av mig, men du vet att jag måste. Och de flesta har ju ändå viss förståelse, tycker jag.
Och har man jobbat så länge som vi har gjort, då är det ju så väldigt ofta att man har intervjuat dem när de har träffats. Man har kanske bevakat något bröllop. Man kanske har ringt dem när de är gravida. Ja, och sen så ska de plötsligt skilja sig. Det, liksom, det blir någon sorts logik i det liksom.
Mm.
Att man känner varandra.
Ja, och att de, liksom, de är kända och folk vill veta vad de gör, och då vill de tyvärr också läsa när de skiljer sig och separerar.
Mm. Det är ju lite så, men det har ju också mycket med att göra. Det blir ju, vi är ju liksom ute och rör på oss otroligt mycket och träffar folk, dig på olika premiärer och massa andra. Och det är klart att det är ju en otrolig skillnad att ringa upp någon, säga att någon ska skilja sig. Det är inte skojigt, även om man känner personen. Men det är ju en jävla skillnad att säga tjena, det är Anna, än att säga hej, jag heter Anna och jag ringer därifrån och därifrån. Det blir en annan slags mjukhet, och det får man väl hoppas att alla år ute liksom gör att vi har skapat oss ett nätverk som är ovärderligt i många sammanhang.
Såklart.
Mm.
Och man kanske också känner sig bekväm med att prata med någon man tycker att man känner. Så att
ja, men jag tror att det är precis
utifrån
så.
En kändisperspektiv.
Exakt, jag tror att det är så.
Men jag tänker ibland så här, just Hämt Extra, man anser ju att det är lite av en skvallerblaska såklart. Det har ju egentligen Expressen och Aftonbladet också blivit på sitt sätt, även fast det är lite mer nyheter om Iran eller Ryssland och Ukraina. Men kan ni inte ibland känna så här, att det står grejer som stämmer inte alls överens med sanningen? Att ni har blivit uppringda bara, men vad fan skriver ni det här för? Det är ju inte ens i närheten av sanningen.
Ja, kvällstidningarna gör ju faktiskt inte så.
Nej, jag tänker mest på Hämt Extra och de här skvallertidningarna.
Ja, men jag kan ju säga så här, kvällstidningarna var ju väldigt mycket mer så för kanske 15 år sedan. Då kunde de ju skriva enligt rykten så är den och den ihop. Det finns ju inte idag.
Nej.
Men det, alltså så är ju skvallertidningarna fortfarande, har ju alltid varit, och det är ju liksom ett sätt för dem att finnas och fungera.
Men kan du ibland... Eller,
men då kunde man ju bli uppringd, naturligtvis, när man hade liksom gjort någon liten dragning, som det heter. Det är klart att man kunde bli uppringd.
Man
liksom,
hade tänkt lite på...
Ja, man hade varit kreativ.
Man bara, vad, vem skriver du om egentligen?
Ja, nej, men det...
Jag brukar alltid säga det, alltid när jag lär, eller liksom, klart man har suttit hos frisören och läst, eller om det står om en själv, mamma, den där tidningen kanske jag ska köpa. Så tänker jag, ja, men 65% är ju sant. Varför fick de det där och där och därifrån? Mm. Liksom lite sådär. Så att, då tänker jag att det kanske är som alla. Att det finns en sanning i det som skrivs, oftast. Men att lite är ju, precis som du säger, lite kreativt påhittat.
Ja, men det här, de hade bara ögon för varandra och sådär. Man beskriver situationer, det är klart att de kan bli lite förbättrade. Så är det.
Ja, eller så här, hon gick på premiären, hon kändes gravid. Är det inte någon som säger, men jag är inte alls gravid, att det har skrivits eller... Ja. Men om man säger så här, jag kan ju förstå att så här, sticker man ut hakan och är offentlig, då får man ju också ta att folk skriver om en. Även man ibland liksom grymtar till, liksom, det är ju inget konstigt. Men kan du känna nu när ni jobbar båda på Aftonbladet, eller kan ni känna att det känns skönare att jobba på den här sidan där det ändå skrivs med fakta än när man var tvungen att vara lite mer kreativ för 10 år sedan?
Absolut.
Ja, det är väldigt, väldigt skönt. Mm. Det är det faktiskt.
Det är fantastiskt. Vi trivs ypperligt.
För att jag bara tänker så att det ringer upp arga känslor. Vad svarar man? Förlåt, jag var tvungen att vara kreativ.
Nej, det beror väl på från fall till fall.
Ja.
Ja, jag vet faktiskt inte vad man säger. Men det, man försöker väl lägga sig platt.
Finta ungefär. Bort det lite.
Lite så.
Samtidigt kan ni ändå känna så här. Ja, men vadå, är du känd får du väl... Så får du väl bjucka på det.
Man
lite.
Får ta runda med det goda. Det kan jag ju verkligen tycka. Däremot om jag inte håller mig till sanningen eller sådär, då kan jag ju förstå om de irriterar sig.
Mm, mm. Har du någon gång sagt förlåt, det var inte meningen? Genom åren?
Ja, det har jag nog gjort.
Eller bara, eller inte eller bara den här?
Inte förlåt. Ja, inte meningen blir ju fånigt, men det är väl klart att man har sagt att oj, ja, nej, det där var nog lite för mycket och sådär. Det har jag nog gjort. Kommer inte på något exakt, men det är...
Och du då, Anna?
Jag försökte tänka efter här medan Hasse svarade, men så är det säkert förstås. Och det är ju oftast kanske så att artiklarna, nu pratar vi inte om Aftonbladet förstås, utan när förra åren när vi jobbade på Hämt, att artiklarna liksom kunde ju till, de stämde ju till stor del, men sen det de oftast irriterade sig på var ju rubriken.
Och de satte ju inte vi.
Nej. Så att det där så var det ju liksom... Så
man
ska
ju
fånga svårt,
läsaren. Ja. Det är ju egentligen inget konstigt.
Nej.
Sen kan ju någon höra av sig ändå för att de ser att mitt namn står på en artikel och kan fortfarande tycka att jag är ett ärsel som har satt, som, att jag då så att säga satt en viss rubrik fast det kanske inte är det. Så att det är ju det är en svår balansgång där. Man får ju försöka förklara. Liksom.
Men kan ni känna ibland att det är lite hyckleri? För många vill synas och höras. Och så låtsas de att de blir så himla berörda av någonting. Kan du känna det med vissa?
Ja.
Att de, ja. Att så här, de är ju egentligen inte irriterade, men man måste vara irriterad för sakens skull.
Jo, men så kan det nog ha varit några gånger, absolut. Och många som inte kanske vill bli omskrivna då, som de säger, men i själva verket kanske de tycker det är jävligt kul att bli omskriven.
Och kan ni märka av det i...
Ja, det kan man nog göra.
Ja. Du bara, mig lurar du inte. Du skulle helst att jag skulle skriva en bok om dig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nu har ni två kloka huvuden att slå mot varandra, så att säga, när det kommer till skvaller och allt vad det är. Känner ni att det är lättare att jobba tillsammans än att jobba var och en för sig?
Mycket lättare.
Ja, mycket lättare, ja. Man spånar idéer, man frågar vad tycker du om det här, vi läser naturligtvis varandras texter, vi jobbar med texterna båda två. Liksom. Så att det, vi brukar säga att det är som att ha en redigerare i huset. Liksom. Vi sitter hemma och jobbar och någon skriver liksom merparten av en artikel och sen läser den andra och så rättar man, fixar, trixar, pratar och så blir det ju liksom bra, eller jag förhoppningsvis.
Ja, jo, det tror jag att det blir. Men kan annan säga, men gud, jag har hört det här om Karin, du kanske ska ringa henne.
Ja, ja, ja. Absolut, ja, men det kan ju vara så att man vet att ja, men vi har hört ett visst rykte kanske från flera personer. Och så vet man i det här fallet, nej men Anna, hon har bäst, jag har bäst ingång till den här människan. Då är det klart att jag ringer. Och tvärtom, om det är någon som Hasse är liksom lite mer hej hej med.
Till dig, Martina.
Ja, ja, Hasse ringer alltid med.
Jag ringde dig när du väntade barn, kom jag ihåg.
Gjorde
jag tror det var det tredje barnet.
Med Märta?
Jag tror det.
Var det där vår relation? Ja,
för då var det någon som hade tipsat om det och då sa den personen att skaffa tre barn med alla sina fru. Så det här var det tredje med.
Sa tipsaren det?
Ja.
Jag hoppas det var tredje gången gilt nu så att det inte blir tre nya till. Och vad tänker ni liksom framåt? Vad är era mål? Ni skulle egentligen kunna ha haft er egen tidning. Egentligen om man tänker efter.
Ja, snudd på. Nej, men alltså att sitta här idag och ha de här uppslagen som heter Shimodas möter och en Shimodas vecka på fredagar med vad vi har liksom sprungit på för premiär. Alltså jag vet inte vad man ska sikta mot.
Nej, vi är så jävla nöjda.
Du känner att du har nått toppen på din karriär.
Det är jättetråkigt att känna att man har nått toppen. Men jag har i alla fall kommit jävligt långt. Som jag aldrig trodde jag skulle göra. Helt otroligt. Och tillsammans med min fru. Det är ynnest.
Jag tycker det bara låter fantastiskt härligt. Och så här, vad ska man säga? Det nöjda har ju vad den behöver. Det är att man är nöjd så att säga. Och känner man sig happy med det så är det fantastiskt. Liksom.
Nej, vi är jättenöjda. Och de här Shimodas möter som vi gör varje vecka. Som vi har gjort nu några år. Alltså vi får ju göra lite mer djupdykande reportage. Det är ju personporträtt. Och med de mest fantastiska personerna. Allt från vanliga så att säga stora kändisar till partiledare och statsministrar. Det är helt underbart.
Finns det någon speciell person som ni känner, wow, det här trodde jag inte om den här personen, men vad mycket den bjöd på sig själv och vilket härligt liv?
Ja, det vet jag att jag har känt.
Där du har blivit förvånad.
För nu är man så, alltså man gör ju en enorm research innan så att man har ju stor koll. Men ja, men det är ju många som har varit och sen beror det ju på hur bjussiga de är som personer. De kan ju säga saker och sen kan de ju vara hjärtliga och liksom, ja det, har vi någon sån?
Det har vi ju säkert, men jag kan ju tycka flera politiker har varit väldigt liksom öppna och bjussiga.
Johan Persson, som i och för sig alla skriver om är så härlig, alltså Liberalernas Johan Persson. Nej, det var ju en skön gamäng, det kände vi direkt när vi kom ut därifrån. Fan, honom skulle man ju ta en öl med.
Ja.
Ja, men han känns härlig.
Jättehärlig.
Och jag tänkte faktiskt på det när under valnatten där att det verkar vara sån härlig familj när hans fru och barn gick upp på scenen.
Just det.
Det var lite så här Obama över dem.
Mm.
Kan du förstå vad jag säger?
Ja, absolut, absolut.
Och liksom så här, ändå nu jobbar de ihop med SD och sådär, men jag tänker om man bara tänker bort höger och vänster och bara tänker på honom och hans familj, så tror jag ändå att det hade varit så här lite härligt spraklande, snygg fru, härliga, en härlig familj. Mm. Han är ändå rätt liberal i sina åsikter, eller väldigt liberal.
Mm.
Så jag känner med
dig. Men honom blev man faktiskt liksom så här, fan, ska vi ta en öl efteråt? Eller?
Ja, men lite så.
Är du med då varje gång när intervjuerna?
Ja, vi är alla intervjuer tillsammans.
Så ni sitter båda två och ställer frågor?
Vi sitter så här, fast åt andra hållet då. Så
det är ni som blir grillade, inte jag.
Ja, men sen kan det vara som vi gör något kortare vanlig nöjesnyhet. Då kan ju någon av oss ringa upp, man ringer hemifrån. Men just de här Shimodas-möten, de gör vi alltid tillsammans. Och vi tänkte i början, när vi började jobba ihop, kommer det bli så två mot en? Att man får den feelingen. Och tänkte, kommer det bli ett problem? Men det blir snarare tvärtom. Det blir som ett samtal.
Som här.
Ja, det blir exakt så här. Alltså.
Nej, men till exempel kan nämnas Anneli Rudé hade publicerades i söndags. Och vi har ju träffat henne massor med gånger och intervjuat henne förr. Men det blev otroligt öppenhjärtigt och härligt. Och mycket mörker också. Men hon var ju otroligt öppenhjärtig och bjussig.
Och jag tror det, så man måste ju också inse att alla människor bär på ett bagage, det är inget konstigt.
Nej.
Och kan man neutralisera vad man har varit med om, så är det ju mänskligt på något sätt, det är ju inget konstigt. Och jag tycker att människor som har kommit långt i sina karriärer eller i sina liv, att de kan vara med och bjuda på sina mörka sidor. Mm. Det hjälper ju också människor som ser upp till dem att faktiskt kanske få hjälp.
Mm.
Det vet man ju inte heller, men jag tänker att det kan vara så.
Det säger ju kändisarna ofta. Att liksom, jag delar med mig med det här och kan jag hjälpa en enda person i samma situation, bla bla bla. Inte sällan sjukdomar till exempel eller sådär.
Och då tänker jag, men vad jag tänker med det oftast, jag märker med människor, jag vet inte om det här är bara någonting som jag känner, jag har ingen statistik på det, men oftast när människor klättrar över 40, då börjar man hitta sig själv, man börjar bli mer att vad tusan spelar roll.
Ja, men mindre ängslig.
Mindre ängslig för vad andra ska tycka och tänka.
Mm.
Så att oftast, tyvärr skulle jag säga, så kommer folk ut lite väl sent ibland.
Mm.
Man skulle önska ibland att man själv bara, men det hade du kunnat skita i redan som 20-åring, fast man struntar i det när man är 40.
Mm. Men det där är intressant, för att just det du säger om ängslighet, för att vi gör även Aftonbladets jubilarer, folk som fyller 50 uppåt och när det är jämna år. Och nästan alla säger ju samma sak. Fan vad skönt det är att bli äldre, man slutar att vara så ängslig. Det är nog inte en person som inte säger så.
Nej.
Hur känner du? Du är 37.
Ja, men jag kanske är, nej, men jag är inte så ängslig. Det skulle jag inte säga.
Nej, inte så.
Det är jag faktiskt inte. Men det är liksom, det är klart man inte vill bli äldre. Det liksom vill väl ingen egentligen. Men just den delen ser jag ju som något positivt.
Gud, jag bara kände att jag börjar låta som Aje. Så länge man är frisk så är det bra. Man,
ja, men det är ju så.
Bara herregud, vad slagit mig i huvudet?
Nej, så men det är klart. Faktiskt intressant det du säger. Precis det här med yngre och äldre människor. För att jag tänker ju väldigt ofta att det värsta som finns att intervjua, det är ju liksom nykläckta popstjärnor som har haft en hit.
Ja,
de är
ju
nästan omöjliga att ha att göra med. De liksom är här uppe och seglar och spelar lite Allan och sådär. Och så träffar man någon skådis som har hållit på i 60 år och som är kanske 75 och som är helt ljuvlig och ödmjuk.
Mm.
Det är mycket vanligare.
Precis.
Ja.
Som har landat.
Ja, men som
vet
landat.
Att livet återigen inte är svart eller vitt.
Nej.
Nej, men utan att nämna några namn så har vi ju liksom märkt flera kändisar genom åren som har varit rätt. Ja, men de kan vara lite små, dryga och lite diviga i början av karriären. Och sen så märker man kanske när man träffar dem några år senare att oj, nu har den här snubben eller tjejen landat och blivit lite mer ödmjuk.
Mm. Och kanske gått på några smällar.
Kanske, absolut. Möjligtvis. Ja,
ja. Och inser att när du faller så faller du hårt.
Så att det har vi märkt flera gånger.
Man kanske blir besviken, det har inte blivit som man tänkt sig och så vidare. Men man tänker i början att så här, jag är unstoppable på något sätt. Men alla är ju stoppable.
Ja, men ibland kan man bli så trött. För att, nu har ju du i och för sig varit i branschen liksom så mycket längre än jag. Men jag har varit i branschen över 15-17 år. Och man kan bli så, men gud, jag var där för 10 år sedan också när du var så stöddig. Och nu 10 år senare så är du liksom trevlig plötsligt. Och här står jag fortfarande. Man kan bli liksom lite... Men det är så vanligt också. Eller relativt vanligt.
Känner du att det finns någon speciell, eller du vill inte nämna några namn kanske?
Nej, det är kanske oklokt att göra. Ja. Men,
det behöver
men många som verkligen kommer snabbt in i branschen och får ett hastigt genombrott. Och plötsligt blir det shit.
Jag hade ju Sean Banan i podden bland annat. Det var, jag har i och för sig haft honom 2 gånger. Men jag kommer ihåg första poddavsnittet som jag hade med honom. Då berättade han just om det där.
Mm-hmm.
Med att flyga och sen pladask. Och att han trodde han var så jävla cool och fantastisk och hej och hå. Och det är ju inte egentligen bara deras fel. Det är ju alla runt omkring dem som...
De blir så uppburna plötsligt.
Ja, de blir så uppburna och sen helt plötsligt så bara försvinner alla. Och då är det så här, men vänta. Jag har ju precis varit på små rosa moln. Vad händer nu? Jag hamnade där nere. Och nu är det ingen jäkel som bryr sig. För det är liksom man i tak, så nu är det någon ny stjärna och så vidare. Och så att det är väldigt lätt liksom. Och jag brukar säga det till alla människor, och jag har faktiskt gjort det i alla år. De du möter på vägen upp kan du möta på vägen ner. Så var väldigt ödmjuk. Men jag tänker, ni har ett fantastiskt liv och sådär. Finns det ingenting som Anna, du stör dig på oss Hasse, eller Hasse stör sig på sig?
Jag vet inte vad jag ska ta. Att du svinsoper på diska stekpannor.
Ja, det
är. Med andra ord, han diskar aldrig stekpannor. Han säger, älskling, jag har fixat köket nu. Och sen så står det kvar 2 stekpannor och 2 kastruller.
Ja, så kan jag. Jag lägger mig platt, så är det.
Och det spelar ingen roll, fortsätt.
Jag fick ett levande bevis för det här om veckan. För då ställde jag fram, under diskbänken så hade vi en vanlig diskmedelsflaska. Men vi har en sån lite snyggare grej som vi häller upp diskmedlet i. Men som är helt värdelös, för det rinner ur den. Och då hade jag precis gjort rent den häromdagen. Och sen så hade jag tagit upp den här diskmedelsflaskan igen. Och ställt den på diskbänken. Det var inte så snyggt. Och du, jag tror du frågade mig varför den stod där. Eller någonting. Och sen så pratade vi om att vi borde göra oss av med den här diskmedelsbehållaren. Som är snygg men värdelös. Och då så sa du något sånt där, men använder du ens den? Och jag bara, jag använder den varenda jävla dag för att diska. Använder du den? Nej.
Hasse, välkommen till parpodden.
Hasse är ju ärlig alla.
Ja, men vad,
jo,
jag,
men vad ska jag säga? Ja,
men jag var värdelös på.
Ja, men du,
var ska vi börja?
Ja, men det har också med det här med att slänga grejer på golvet och aldrig göra rent handfatet. Det är liksom brunt på det här vita.
Och då får du torka upp det, menar du?
Nej, vi har faktiskt varsitt badrum. Så, men när jag går in där så, i ditt, så tänker jag att fan vad det ser ut. Men vi har ett eget badrum.
Men det drabbar ju inte dig då, å andra sidan.
Nej, inte mer än på natten då. När jag ska gå nattkissa, vilket man gör.
Ja, men ni har ju två olika.
Oftare nu än vad.
Ser du vad 59 alltså?
Ja, exakt.
Jag skojar.
Då blir det en gubbkiss varje dag.
Ja, två.
Nej, ja, men det värsta är ju inte att du går upp och kissar. Det värsta är om det ligger fläckar kvar på toalettsitsen.
Ja, det tror jag inte.
Men...
Ja, det skulle vara hemskt.
Ja, men så här, fäll ner toalettsitsen. Hur svårt kan det vara?
Det där har vi diskuterat. Du förstår inte varför jag inte... Liksom, alltså jag klagar ju på att om den inte är nerfälld. Och du klagar på att den inte är uppfälld. Jag fattar ingenting.
Nej, men det där är ju försvarsmekanism bara, ska du veta.
Men menar du sitsen eller menar du själva locket?
Nej, locket och allting.
Ja, okej, allt ska vara ner. Ja.
Okej, ja.
Så här, när man vill ju inte se hålet när man kommer. Man vill ju att det ska se så här fräscht ut.
Ja, man vill inte liksom ha det där liksom.
Ja.
Nej, men det här gubbkisshålet liksom.
Ja, exakt. Ja, nej, men
är det ett specifikt gubbkisshål?
Nej, men det blir pissarigt liksom.
Ja, det blir pissarigt.
Jag klarar inte det. Och det har jag sagt 1000 gånger. Fäll ner toalettlocket.
Syftar vi då på Aje?
Ja, bland, alltså män överhuvudtaget.
Alla med penis.
Alla med penis, eller många med penis. Ja, men vadå? Varför har man det inte öppet då istället? Jag bara, fast stäng det bara.
Ja,
du
exakt.
Låser dörren. stäng toalettlocket liksom.
Ja, du, är... du har samma gubbförsvarsmekanism.
Ja, det hör du ju.
Ja, men hemma är det inte samma grej. Det är mer när man är ute på krogen. Men det är en annan...
Fast jag tänker att det kommer automatiskt.
Ja, kanske.
Förstår du? Att det är bara... Sen man tvättar händerna, det är automatiskt på något sätt.
Mm. De smartaste toaletterna på krogen, det är ju den när spolknappen är bakom locket. Så du måste fälla ner locket för att spola.
Det är faktiskt smart, ja.
Men sen har vi alla de här jävla männen, om vi ska klaga lite mer på män, som inte spolar när de kissar.
Fast kan någon förklara Hasse? Det?
Ja, ja, absolut. Men alltså, när, jag tänker när man går på krogen. Ja. Ja. Vad är det för fel på dem? Det är ju inte jätteavancerat att trycka på en knapp.
Fast vet du, tyvärr, många män tvättar inte heller, heller händerna.
Nej, men det noterar man som kille.
Eller
att
hur?
Många män kommer ut från båset där det inte finns någon handfat och de bara går rakt ut. Mm. Och då tänker jag...
Det är så äckligt.
Ja, ja, det är så äckligt. Jag tänker ibland på när jag tar i handtaget och tänker på hur många punkkulor har jag tagit på nu.
Ja, exakt. Jag ser att du sitter och skakar just nu. Ja. Men ni blir aldrig så här osams, lovämna eller skriker på varandra? Eller det
känns... Det är klart vi gör.
Ja.
Ja, men det är klart eller gör, det är klart vi blir. Och det jag brukar hävda också, det är så ofta man intervjuar folk. Och sen så kvittrar de om att de aldrig minsann bråkar eller ryker inte ens ihop. Och sen kort tid därefter får man ett tips om att det har tagit slut. De som säger att de inte bråkar ljuger.
Ja, men såklart.
Absolut. Alla ryker väl ihop.
Ja, det
såklart.
Måste göra. Det är klart, sen finns det väl ett par på jorden som inte gör det. Men
möjligtvis.
Det är väl klart att man liksom bråkar.
Men vad stör dig mest?
Ja, men bråka, det kan ju vara allt mellan himmel och jord liksom.
Nej, men jag tror det som utlöser mycket bråk för vår del, det är nog om den ena parten är stressad över något. Det ja. Tror jag. Då är det väldigt lätt att liksom bli småirriterad och sen då börjar man huggas och sen är det igång liksom.
Ja, men du då?
Ja, men lite om det är något stress. Men kan man kanske stressad över någon, det kan vara vad som helst.
Ja, inte sällan i jobbet.
Ja, precis. Och då kan det bli att man liksom, man levererar så liksom på så bra sätt som möjligt, sen så kanske man har lite tid på sig och sen, ja.
Och så kan det bli lätt. Andra göra någonting annat.
Ja, exakt. Så att det skulle jag väl säga, men det är väl mänskligt. Herregud.
Ja, ja. Alltså, men när du ringde mig om min skilsmässa, Hasse, då var ju du så förvånad över att jag skulle skilja mig.
Ja.
När du ringde mig. Tycker ni då att jag har fått det låta som att det är en dans på röda rosor?
Nej, men jag...
Nej, men ni har ju inte gett något intryck av att vara...
Intryck?
Liksom, intryck av att liksom...
Kul,
nej, men ni har känts harmoniska, måste
jag
säga.
Ja, exakt. Ni känns bara som att stabila, liksom.
Ja, och det är vi ju. Mm. Det är ju harmoniskt. Mm. Men jag bara tänker så här, för att jag orkar inte heller hålla på och säga åh, det är alltid så där, vi är så lika och vi tjafsar aldrig och... För jag tycker att det är naturligt. Det var därför jag, jag ställde frågan. Men det är klart, det kan ju vara harmoniskt ändå såklart.
Och... Ja, men ja, absolut. Det får inte ta överhanden bara.
Nej,
det får inte bli infekterat. Men däremot om man har meningsskiljaktigheter eller tycker någonting, så måste det ju få vara.
Ja, vi är ju två olika människor. Även om många ser oss som en.
Ja.
Jag ser er som två olika personer som håller ihop.
Råkar sitta ihop.
Siamesiska tvillingar.
Ja, men typ.
Jag vill bara säga att det var så trevligt att ha er här. Tack för att ni kom.
Tack för att vi fick komma.
Tack
själva. Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.